Hej och varmt välkomna tillbaka till Feelgood-podden. Idag har jag med mig en härlig kvinna, Erika Eklund. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket, det är så roligt att vara här.
Så härligt att se dig igen. Innan vi börjar prata lite om dig och allt det vi har gjort och varit med om, så tänker jag att jag brukar börja med att säga att om du kommer ihåg vårt första möte, och vi har ju aldrig träffats i verkligheten, men man brukar ändå få intryck av varandra även online.
Mm. Ja, när var det egentligen vi sågs första gången? Det är ganska många år sedan, Sanna, är det inte det?
Ja, jag tror det.
Ja, jag känner att jag har jättedålig koll på hur länge det är.
Ja.
Men jag har ju alltid varit så fascinerande att följa din resa och se hur man kan leva på ett helt annat sätt än faktiskt de flesta lever.
Mm.
Det tycker jag har varit så inspirerande. Och så, när jag tänker på dig tänker jag också på mitt armband som jag nog faktiskt har här någonstans. Som du har gjort till mig med ett ord som jag hade just det året. Det följer ju med mig. Då hade jag det året, kommer jag ihåg att jag hade Grow. Och det gjorde du till mig. Det var jättefint.
Just det. Vad härligt. Ja, men det är några år sedan. Och jag tror det var i Malins grupp.
Mm. Ja, men det var nog Inner Circle. Eller som då hette The Brand Lounge, tror jag.
Ja, precis. Precis. Mm. Ja. Och längs den vägen, tänker jag, så har ju, man lär ju liksom känna varandra när man följer varandra på nätet också. Och det händer saker, man utvecklas på olika sätt och sådär. Och du har ju gjort... För mig, när jag träffade dig första gången, så var ju du, alltså då stöttade du väldigt många andra till just att börja skriva och peppade liksom andra i att skriva. Du får berätta lite vad du gör, vad du jobbar med.
Ja, från början är jag ju gymnasielärare i svenska och tyska. Så att jag har jobbat som lärare under 12 år. Sen 5 år faktiskt i höst så är jag ju egen företagare och alltså mitt mission är ju att hjälpa aspirerande författare att våga skriva böcker. Och jag säger våga för jag tycker att det handlar så mycket om att faktiskt våga bestämma sig för att göra det, för det finns så många hinder. Det finns så mycket som kan kännas obehagligt. Så att jag jobbar som författarcoach och lektör och redaktör. Och det handlar ju om att som lektör och redaktör kommer man ju in när texten börjar bli, inte när den är färdig, men när man har skrivit, när man tänker att man har skrivit hela sin bok men behöver ha någon annans ögon på texten, då kommer jag in och hjälper till att se, för man blir ju blind för sin egen text. Som författarcoach, då är jag mer med längs hela vägen. Då kan jag kanske läsa ett kapitel då och då för att hjälpa i processen. Jag ägnar ju mina dagar åt både mina egna manus och åt andra författares manus.
Mm. Precis. Vad fick dig att liksom starta eget därifrån till att vara lärare? Liksom? Det är ju också en ganska att våga göra den omställningen.
Mm. Verkligen, och jag har tänkt mycket på det, för att jag hade inte en tanke på det under mina år som lärare egentligen, men så här i efterhand när jag ser tillbaka, då tror jag att det började med att jag brakade ihop som lärare. Jag gick in i väggen, jag blev sjukskriven för utmattning. Och just där och då kändes det ju som att jag kommer aldrig komma upp igen. Kommer aldrig kunna vara lärare igen. Kommer aldrig kunna jobba. Men med hjälp av terapi så kom jag ju tillbaka till lärarjobbet. Inte på 100%, men jag kom tillbaka. Men jag tror att det var den perioden som ändå fick mig att börja fundera över vad är det jag faktiskt vill egentligen, och vill jag fortsätta med det här? Jag älskar egentligen att vara lärare, men förutsättningarna i skolan förändrades så mycket under de här 12 åren. Det blev större klasser, det blev mindre tid med varje elev. Det blev fler anpassningar för varje elev. Så att jag kände, och jag tror att det var mycket anledningen till att jag gick in i väggen, var att jag kände att jag kunde inte göra mitt jobb till 100%. Och jag fick också tips av rektorer att du måste dra ner på ambitionsnivån.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt svårt, för jag kände att vi är där för att ge den allra bästa undervisningen. Mm. Jag vill inte nalla på det. Och där och då kunde inte jag riktigt se att det handlade om de yttre förutsättningarna. Utan jag tänkte att det handlade om mig, att jag inte dög, att jag inte orkade och klarade. Men när jag då kom tillbaka till läraryrket på lite procent, så då tror jag att någonting hade startat i mig, att jag på något sätt var öppen för något nytt.
Mm.
Och när jag såg då en utbildning som hette lektörsutbildning och jag läste på om det, så kände jag att wow, den måste jag testa. Så jag anmälde mig till det, och ungefär efter halva utbildningen så sa jag upp mig från mitt lärarjobb, för att i den här utbildningen så fick vi också lära oss lite smått om hur man kan driva ett eget företag. Och det var liksom det där när jag kände att wow, kan man göra det här?
Mm.
Kan man leva så här? Kan man vara sin egen, och kan man som jobba med någonting som är så pass roligt som det jag gör är? Det känns ju oftast inte som att jag jobbar. Så det var på något sätt den utbildningen och det sammanhanget och de människorna som jag träffade då, som fick mig att känna att det är bara att hoppa.
Mm. Men tror du inte, Erika, att det är så egentligen då, att det är ganska vanligt att man liksom kommer till en punkt att det händer någonting, och så liksom just det här, för jag tycker det är lite genomgående för många av oss som startar eget så där liksom lite senare i livet, eller vad man ska säga, att det händer någonting som får oss att titta på vår situation, och så vågar man hoppa och istället satsa på att göra det man verkligen älskar att göra.
Mm. Ja, absolut. Det är ju så. Och den här, jag kallar det nästan för den nya världen, för det känns som att jag har kommit in i en ny värld. Jag har träffat dig och många andra egna företagare och kvinnliga entreprenörer, och det är ju väldigt, väldigt ofta som vi delar den här historien om att ha blivit sjukskrivna för utmattning. Det är väldigt, väldigt ofta. Så att, precis som du säger, idag så kan jag ju känna tacksamhet för att jag... Alltså det var ju en fruktansvärd period, men jag är så tacksam att det ändå kom någonting. Och ibland tror jag till och med att kroppen var tvungen att tala om för mig att nu är det dags för något nytt.
Ja.
Och det är ju på ett sätt synd att det ska krävas, men visst är det så. Det är så tydligt när man ser sig kring och de människorna jag träffar som har gjort samma resa.
Ja.
Så att absolut. Ja.
Jag håller ju med dig, det är ju synd att det ska behövas, men det är precis som att när man är i det så är det ju liksom... Det är ju ett hjul som snurrar där man hela tiden försöker, och det är svårt att stanna upp och verkligen känna efter, även om man känner att man är trött. Men ofta när man känner den där tröttheten så har man redan gått över sina egna gränser. Det är ju det som gör att det är så svårt, att det sen kanske bara är kroppen tvungen att verkligen markera ordentligt att det här funkar inte längre. Och väldigt många, jag tänker ändå... Jag vet att det är flera som lyssnar som själva är i utmattning eller har varit. Men överlag skulle jag säga att det är väldigt många som kommer ut och det blir något väldigt bra av det efteråt. Även om det är svårt att se det när man är i det.
Ja, absolut. Och sen tänker jag att det är också viktigt att poängtera att även om man kommer ut till någonting bättre. Så jag har ju fått lära mig att förändra en massa saker i mitt liv också. Vilket det här sättet att arbeta på, att vara sin egen, också möjliggör. Alltså att jag kan ta pauser, jag kan lyssna på min kropp. Jag måste inte jobba 8-5 varje dag. Det gör ju också att man kan på något sätt arbeta och må bra samtidigt.
Ja.
Vilket var svårare förut. Och att man hela tiden ju måste vara uppmärksam på kroppens signaler. För att det är ju saker som sitter kvar väldigt länge och kanske alltid kommer sitta kvar. Jag måste till exempel, om jag har haft en dag eller varit iväg och varit väldigt social, pratat mycket, träffat nya människor, då har jag lärt mig nu efter några år att jag behöver planera in en ledig dag efter det. För att jag behöver återhämtning. Så att, ja, på något sätt så får man ju planera in det.
Och det går ju, jag tänker det är ju det som är fördelen med att vara egen, och det kanske är just därför vi är många som hamnar här, att det blir liksom möjligt att göra det. För jag tänker också liksom att det är ju en lärdom av kroppen längs den resan, och det är så lätt att man är i en utmattning, att man känner att man vill tillbaka till det som var, men ofta så är det ju någonting nytt som behövs. För tillbaka till det som var ju faktiskt inte någonting som funkade för kroppen. Och det kan vara en sån här förlösande, tänker jag, faktor i att känna att man ändå kommer framåt, och man börjar titta på det istället med att det är något nytt som väntar. Och att man får lära sig saker om sig själv helt enkelt och lyssna. Jag kan säga som du, jag är jättetacksam så här i efterhand för det, för idag har jag, mina signaler är jättetydliga idag, de som jag inte tyckte innan. Det är kropp och hjärna säger ifrån jättesnabbt. Men det gäller ju också att då man har ett klimat där man kan lyssna och att det inte går för fort. För då är det lätt att åka in igen. I den där.
Ja, men precis. Ja. Ja, jag känner igen det jätteväl. Och det är fantastiskt att ha möjlighet att stanna upp och känna och tänka efter. För att som jag upplevde det som lärare så, ja, men det rullade ju på hela tiden. Och det fanns liksom inte riktigt tid att känna efter. Ja, för mig blev det väldigt fysiskt. Det var som att jag var verkligen en sån som sa att det där med utmattning, det kommer aldrig hända mig. Jag kunde inte förstå hur det kunde. Jag hade nog svårt att förstå vad det ens var egentligen. Så att min kropp fick verkligen göra det fysiskt för mig. Så att jag skulle förstå.
Jag tror att det är väldigt vanligt. Jag tror inte det går att förstå om man inte har varit där. Sen är det ju olika för alla, men när det blir så fysiskt så kan det ju slå ut så många delar av kroppen. Och jag brukar tänka ändå att tänk vilken tur man ändå har att kroppen slås ut på det sättet. För jag menar, när kroppen går under stress under så lång tid så skulle det kunna vara mycket allvarligare. Man skulle ju kunna få en hjärtinfarkt eller någonting sånt direkt. Så det finns ju något skönt med det, att kroppen faktiskt ändå kan stänga ner så när den behöver.
Ja, men verkligen, att nu måste du vila. Nu måste bara ligga här.
Precis. Men sen så när du gick vidare in i det här att bli egen och jobba som stöd och hitta den här härliga känslan. Du kanske hade gjort det några år, kan jag tänka mig, men sen blev ju du sjuk, eller hur?
Ja, och det kom väldigt plötsligt. Det var det var inte riktigt någon förvarning på det, utan det var sommaren för 2 år sedan. Jag mådde väldigt bra. Jag var på semester och får ett telefonsamtal från en läkare som säger att jag har cancer. Och det var så då att jag hade på våren varit och tagit bort en liten knöl på ryggen. Och det fanns liksom ingen som misstänkte någonting. Det fanns ingen som hade planterat någon oro i mig eller någonting sånt. Utan jag hade en liten knöl på ryggen, och min man som är läkare sa att det var, ja, men det där är en fett knöl. Och andra i min omgivning som också har kunskap, det var ingen som uttryckte oro. Men sen växte den i alla fall under ett halvår, och en vän till mig som är kirurg sa att du ska nog ändå gå och ta bort den där, för jag ser att du har besvär. Och då gick jag till vårdcentralen för att ta bort den, och den satt så djupt så de lyckades inte. Utan istället så fick jag en remiss till kirurgen, men då kom corona och då blev man ju såklart bortprioriterad, för det var ju bara en fettknöl som skulle. Så att jag fick ju ingen tid, men det där fortsatte att växa. Så till slut faktiskt så sa min kirurgvän att du får komma upp till mig så tar jag bort det där. Och hon gjorde det. Det var fortfarande ingen som uttryckte någon oro, men hon sa att vi skickar alltid in allting för granskning. Sen tog det väldigt lång tid då innan den här läkaren ringde mig på sommaren, för att det visade sig att det var en cancer som var väldigt, väldigt ovanlig. Så att på laboratoriet i Linköping var det ingen som kunde liksom identifiera den, utan de fick skicka den här lilla knölen till USA för att få svar. Så det var en väldigt ovanlig form av hudcancer. Och, så att när de ringde mig där på sommaren, då, alltså, cancer är ju så laddat
ord. Ja, visst.
Det är ju, ja men det betyder ju inte, det behöver ju inte betyda så mycket idag. För att det går ju verkligen att bota. Men när man får det så där bara rakt över sig och inte vet, då följer jag verkligen ihop. Och det var väl kanske jobbigast den där veckan innan jag, för han ringde och sa att du måste komma tillbaka för vi behöver ta bort mycket mer. Och jag skulle komma redan om en vecka. Men just den här veckan innan man riktigt visste, och det värsta tycker jag nästan är att säga till barnen att, alltså att använda ordet cancer till barnen. Men jag åkte hem och de tog bort 10 cm i kvadrat på ryggen. Och har försäkrat mig om att det är en form som inte brukar sprida sig. Och att allt är borta. Och att jag, ja, efter 2 kontroller nu då, efter det så säger de att jag är frisk. Så, men det är ju, ja, det är helt underbart. Men det är ytterligare sådana här tillfällen som gör att man stannar upp.
Ja.
Och reflekterar. Och blir ju så enormt tacksam för livet. Så på något sätt, ja. Men jag tog ju mig igenom det. Och det gick ju faktiskt jämförelsevis väldigt smärtfritt. Eftersom jag behövde inte strålas. Jag behövde inte några cellgifter. Utan de skar bort allting. Ja. Men det var ju en fruktansvärd period, det var det.
Såklart, och det är ju, jag tänker ju den här, något av det värsta som finns är ju ovissheten innan man liksom vet allting runt omkring. De här, det här tydliga liksom, ovissheten, för det är ju, då ger ju det hjärnan fritt spelrum att liksom rita upp olika scenarion. Så att det är klart att det har varit jättejobbigt under den tiden, kan jag tänka mig.
Ja, och sen så tyckte jag att det hjälpte inte riktigt när de sa att den var så ovanlig, att det fanns så lite skrivet om den. Man visste liksom ingenting, och då blir det ju så här som du säger, då spinner ju hjärnan igång, och de vet inte, då vet de ju heller inte hur det kommer gå, och de kan inte liksom bekräfta. Men jag känner att jag har verkligen släppt det.
Skönt.
Det är liksom, ja, det ligger verkligen bakom mig. Jag tog mig igenom det. Och det är, ja men det är, jag är så tacksam.
Ja, det förstår jag verkligen. Vilken resa där också, tänker jag. Att, och det är ganska kort tid nu, tänker jag.
Ja.
Och sen,
ja men verkligen.
Ja, och sen till idag, för jag kan ju inte, nu får jag ju hoppa in till det som är verkligen en nutid. Du har ju skrivit, jag tror det var din första bok nu, eller?
Som du har. Ja, det är min första. Ja.
Din första bok, Jorden själv marken gungar, som är en fantastiskt bra bok. Jag och min man, vi lyssnade på den förra helgen som ljudbok, och jag kan säga att vi lyssnade klart på den på 1,5 dag. För vi kunde inte sluta att lyssna. Vi satt och småpysslade och vi lyssnade. Men det är ju en väldigt bra bok. Den är gripande. Men den visar också sidor av kanske ett problem som många kan känna igen också. Men du har ju skrivit den här boken, Erika, baserad på din egen uppväxt och kring din pappa. Berätta.
Ja, alltså det här, först tack så jättemycket för att du har läst eller lyssnat, och att ni, jag är så glad att du tycker om den. Det här är den där boken som jag bara var tvungen att skriva. Och jag var tvungen att skriva den. Jag har massor med böcker i huvudet och håller på andra. Men jag var liksom, den här måste ut först. Och jag började för jättelänge sedan. Det finns säkert meningar i boken som jag skrev för 20 år sedan. Men min pappa var ju alkoholist redan när jag föddes. Och ja, följde ju mig under min uppväxt från mest från gatan. Alltså han var ofta hemlös och jag bor och är född i Norrköping och han låg ofta på parkbänkar här och utanför systemet och sådär. Och jag har känt så länge att jag vill förstå honom. Jag vill förstå var han kommer ifrån och förstå hur det kunde gå som det gick. Och ända sedan jag var liten, när jag har förstått det som vuxen nu, så har jag kämpat ganska hårt med att försöka på något sätt visa att han också var en människa. Att han var mer än ett fyllo. Och det är väl det som jag, det är väl liksom ur det som idén egentligen har kommit att jag vill, eller det jag vill förmedla i min bok, att det finns så mycket bakom missbrukaren, att det finns en människa. Och när man går förbi någon på stan som ligger där, så ligger det liksom en historia där också, det finns en människa. Så det är den ena delen, och sen så vill jag också visa hur det kan vara att växa upp med missbrukande föräldrar. Och för min del så har det inte varit så att jag, alltså min mamma förstod ganska tidigt att det här kommer inte funka. Så att jag har ju minnen av att ha varit med min pappa när han har varit full, när jag var riktigt liten hemma. Men sen så fick ju han flytta ut, och då fick jag en styrpappa och en familj. Så att jag är inte uppvuxen i det klassiska missbrukarhemmet. Men jag har ju haft min pappa med mig hela tiden. Så jag vill också visa hur det kan vara. Och det som är så häftigt är ju att, och som jag faktiskt inte hade räknat med, det är att det är så många som hör av sig och har läst boken och som just känner igen sig i mig och i all skuld och skam och allt som man känner som barn till en missbrukande förälder, och har tackat för att jag skrivit den. Och det tycker jag känns så himla häftigt. Ja, och den kom ut i maj, så den är fortfarande ganska färsk. Så i höst nu ska jag ut och prata om den och försöka nå ut till så många som möjligt.
Ja, spännande också. Men jag tänker att det måste ju varit en process under resan att skriva den också. Jag tänker även den känslomässiga processen, som bearbetningen som är i det. Antar jag också sker på många plan, att ibland kanske det har varit lättare att skriva, ibland kanske svårare, eller hur funkar det?
Ja, men absolut. Och det som kanske har varit svårast med att skriva boken, det är alla tankar på vad andra ska tycka och tänka och känna, och kanske framförallt mamma och min faster och farbror och de som liksom är berörda av det som jag faktiskt skriver. Det har varit jobbigast, tror jag, och det var det som har gjort att jag har tvekat ibland. Alltså jag har väl egentligen alltid vetat att den ska bli skriven, men man kan ju skriva en bok på så många olika sätt. Men jag har verkligen försökt att vara tydlig med att det här är ju min berättelse, och det här är, jag försöker få fram min och pappas berättelse. Och eftersom jag skriver om massa händelser som faktiskt skedde innan jag ens föddes, då kan ju jag inte säga exakt vad någon sa eller exakt hur någon kände. Så jag har ju fått, det har jag ju fått hitta på, kan man säga, fast jag har ju använt mig, allting som händer är ju sant. Mamma har berättat, pappa har berättat, andra har berättat, och sen har ju jag på något sätt, jag vill ju att det ska finnas ett litterärt värde, jag vill ju kunna skapa scener som läsaren ska liksom kunna levas in i och känna i, så att okej, det här hände, men ingen kan ju komma ihåg exakt vad någon sa. Så det har jag ju fått fylla i själv. Och det var jag väl kanske lite rädd för, hur det skulle uppfattas av de som var med. Men den har mottagits så fint av dem. Min mamma skulle få läsa manuset innan den gick i tryck. Men hon orkade inte riktigt där, kände. Hon var nog lite rädd för boken, tror jag. Men sen så sa hon att jag kommer läsa den sen, när den är släppt kommer jag läsa den. När jag är själv på landet 2 veckor så ska jag bara läsa den. Men sen när den släpptes så läste hon den direkt faktiskt. Hon kunde inte hålla sig.
Okay.
Hon tyckte jättemycket om den.
Vad bra.
Jag är så glad för det. Mm. Det var nästan det allra viktigaste. Ja, hon är bara stolt över boken. Så det är superroligt faktiskt. Och jag kan ju säga också att den är ju... Just det här, man kan ju tänka att... Hur kan jag skriva om någonting som jag faktiskt inte ens var med om? Min pappa då, innan jag föddes. Men när jag gick gymnasiet så... vill jag skriva mitt specialarbete, som det då hette, om alkoholism. Mm. För jag var, alltså alkoholism var ju, det var ju liksom högst aktuellt för mig hela tiden. Så ja. jag ville lära mig mer om det. Mm. Men jag kände också att jag inte bara ville ha massa fakta, utan jag ville skriva lite mer personligt. Så att jag frågade min pappa om han kunde berätta för mig om sitt liv. Och då träffades vi några gånger och han berättade och han lämnade över en bunt med, jag tror att det är 40-50 handskrivna sidor där han har berättat om sin uppväxt. Mm. Och de här sidorna är ju guld värda verkligen. Och det är ju de jag har utgått ifrån, det är de jag har använt när jag har skrivit pappas kapitel. Mm. Och det är de som gör att jag vågar använda mig av, alltså att skriva ur hans perspektiv. För jag har ju valt att försöka gå in i honom och skriva som om jag vore honom.
Mm.
Och utan de sidorna så tror inte jag kanske att jag hade vågat det.
Nej. Det är klart. Ja, det är en väldigt bra bok. Jag kan väl säga, ni som lyssnar nu, läs den. Eller lyssna på den. Det är liksom det du säger och det du med scenerna och det. Alltså man känner verkligen, man kan se. Och just den här viktiga detaljen som du själv lyfter också. Att när man går förbi och man ser dem där på bänken eller ligga någonstans, att det är en människa som ligger där. Det är liksom en historia. Det är så mycket mer än bara det som vi ser. Och det tror jag är så himla viktigt att komma ihåg.
Mm. Ja, men det känner jag också. Och jag ibland, beroende på vilket humör jag är på, ibland kan jag ju gå förbi och bara bli arg och vilja gå fram och ruska om dem och säga, men ta tag i det här, liksom. Gör någonting. Det här. Och ibland vill jag bara gå fram och krama och berätta om min pappa och sådär. Men jag bor ju i en Norrköping är inte jättestort, och det blir ju att det är ju, man känner ju igen missbrukarna på stan, för det är samma personer. Det var ju så för min pappa också. Folk visste ju vem han var.
Mm.
Så att ja. Jag känner ju för dem, verkligen.
Ja, det är, ja, som sagt, vad du lyfter fram det, människan bakom alkoholismen, så himla fint.
Tack.
Ja. Men hur känns det nu då när du har skrivit den och det liksom har gått en liten, nu är det inte många månader, men ändå, känns det liksom sådär, du vet, nu är det gjort.
Ja, jo, men det känns, alltså jag är väldigt stolt över den här boken och det känns mycket det här, ja men tack, men alltså jag sitter faktiskt nu och jobbar på en kurs om att skriva just självbiografiskt och man kan ju skriva om någonting man har varit med om på många olika sätt, man kan ju skriva rent terapeutiskt för att man behöver få det ur sig, det behöver ju inte vara för att någon annan ska läsa, men jag kan känna lite att Jag har ju verkligen fått bearbeta så mycket genom att skriva boken. Och på något sätt känns det som att nu har jag den här berättelsen i handen.
Mm.
Alltså den finns här nu. Den är liksom, det är klart att den fortfarande finns inom mig. Men den ligger inte och skaver längre. Utan det är liksom, okej, skönt. Nu har jag verkligen bearbetat det här. Så det är jätteskönt. Och nu känner jag att nästa steg kommer. Nu vill jag göra något bra med den. Nu vill jag nå ut med boken. Och jag tänker att den kan passa väldigt många. För att varje gång, jag har alltid varit väldigt öppen med att prata om min pappa. Och nästan varje gång så säger ju de jag pratar med att ja, men min farmor eller min farbror. Eller, ja, min...
Mm.
Alltså alla verkar ju ha kontakt med någon som har missbrukarproblem. Så att jag tror att många kan identifiera sig i boken på många olika sätt.
Mm.
Men också tänker jag att den skulle kunna vara bra för ungdomar. Jag skulle kunna tänka mig att prata om den i skolor. Och, ja, så att jag känner liksom att jag vill använda den för att hjälpa. Mm.
Jättebra och jätteviktigt tänker jag, för det är ju liksom bara säga, ja, men det är en ganska stor del, det är så mycket förutfattade meningar, så att jag tänker bara där att skapa en medvetenhet om det och att liksom kanske kunna också få en liten annan syn från många olika håll tror jag är jätteviktigt.
Ja, men precis. Så det känns jätteskönt. Och plus att det var, eftersom det var den här boken jag var tvungen att skriva först. Nu är den klar. Nu kan jag skriva mina andra manus. Och det är också väldigt roligt. Att plötsligt få skriva fiktivt och hitta på. Mm. För det är ju också väldigt roligt. Så att ja, nu kan jag checka av det.
Ja, det är så härligt också att följa dig och både det du har gjort nu liksom, men även jag som har följt dig ett tag innan, jag blir ju väldigt sugen i perioder på att skriva. Jag vet ju också att jag behöver, jag har ju en bok i bakhuvudet och har haft i många år.
Mm.
Det är ju bara att ta de där stegen och ibland när jag ser mer av det du lägger ut så blir jag mer sugen. Och som nu när vi pratar så blir jag så bara, det kanske är dags nu. Det är lite som du säger, ibland har saker och ting behöver liksom ta sin tid innan man kommer dit. Och sen handlar det om så mycket annat i livet, var man befinner sig, när det liksom passar. Men du sa till mig någon gång innan när vi pratade om det, just det här att jag tänker om det är någon som lyssnar som skulle vilja skriva, så nämnde du det här att det är bra att bara börja skriva. För jag var lite sådär, bara, hur ska jag börja liksom? För det är så mycket som jag kan inte se ordningen riktigt i mitt huvud, utan det är så många delar som är tydliga men inte liksom i vilken ordning. Då tror jag att du skrev till mig att bara börja skriva ner och att det kan man liksom pussla om sen.
Ja, jag tror att det är jätteviktigt, för jag tror att det är anledningen till att det är väldigt många som inte kommer igång, för att dels tror man att man måste veta så mycket innan, att man måste man måste på något sätt ha något slags recept på hur man skriver en bok. Men det finns en sån kraft i att börja skriva. Att bara liksom, om man vill skriva om sitt liv till exempel. Om man har en berättelse. Så då är det ofta så att det finns någon händelse. Någonting speciellt. Som den här tanken kanske har fötts ur. Och då känner jag, om man börjar där. Det kanske blir en scen som inte ens är med i boken. Eller man har ingen aning om vart i boken den ska vara. Det spelar liksom ingen roll, utan man bara börjar skriva. För om man tänker på jorden själv och marken gungar.
Mm.
Alltså, det har flyttats runt. Mm. Det har varit olika nya första kapitel. Jag har tagit bort massor med kapitel, lagt till. Så att det är liksom, det är skrivprocessen. Mm. Men en del börjar ju, alltså en del behöver ju börja med sin struktur och göra ett tydligt synopsis. Mm. Så det är också en smaksak. Det finns liksom inget rätt och fel. Jag måste få börja att bara skriva. För att det som är så häftigt också. Alla som skriver och har fått känna på den här känslan. Att när man sätter sig och bara börjar.
Mm.
Så kommer det en massa saker man inte har en aning om.
Nej, men jag står precis och tänker på det.
Ja,
när du säger det. För jag tänker liksom. Jag kan tänka mig, just det scenariot kan jag tänka mig liksom, lite grann som vi säger här när vi har ett öppet samtal. Man har en tanke från början, men eftersom det inte finns något manus eller liksom en klar struktur så vet man inte vad det kommer ta vägen under tiden.
Nej. Nej. Precis. Och det är jättehäftigt. Och då, ja, det kan komma så mycket värdefullt ur det. Mm. Och att man inte heller tänker så mycket på i början om det är bra eller om det är dåligt. Oj, det där blev inte en perfekt mening. För om man börjar, man skriver en sida och sen direkt börjar pilla med den. Då kommer man kommer aldrig i mål.
Nej.
Det måste få vara som det är. Helst ska man inte gå tillbaka, utan bara skriv. Mm. Och sen, liksom, senare i processen, då går man ju in och filar och flyttar och sådär. Och såklart att man efter ett tag behöver se över sin struktur. Alltså vad är det? Framförallt kanske man ska berätta om någonting man själv har varit med om, för att ett vanligt misstag det är att man vill berätta allt.
Mm.
Och då blir det liksom ingen, alltså det kan man göra rent terapeutiskt. Man kanske behöver få ur sig allt först, men sen behöver man titta på det. Okej, vad av det här kan jag faktiskt göra en bok av som just får ett läsvärde? Ja. Så att man måste skilja lite på det.
Mm.
Att vad som faktiskt ska få vara med i boken. Jag har ju tagit bort, jag hade ju flera kapitel om min farfar till exempel.
Mm.
Jag ville berätta, eftersom min farfar inte framställs som så sympatisk i den här boken, så I alla fall inte när min pappa är liten. Då kändes det som att men då vill jag ge honom en röst. Och då vill jag berätta hans historia. Så att jag har ju flera kapitel som handlar om 30-talet i Norrköping. Och hans extremt tuffa barndom. Men sen efter ett tag så, och faktiskt i samråd med min lektör, så kom vi fram till att men det här är inte hans berättelse. Det är en annan bok. Så att då, det sved och gjorde ont att ta bort det. Men boken blev ju så mycket bättre. Så att, men just att man tillåter sig själv att bara skriva, precis som du säger. Jag tror verkligen på det. Det är jättebra.
Jo, för det är ju precis som du säger, att det är ju kanske grejer som man känner att man som finns där i bakhuvudet kring det här temat man då vill skriva om, som kommer ner. Men sen som kanske inte, ja, det kan ju vara allt utifrån att det kanske inte hör hemma i historien som helhet, att det inte blir en bra bok. Men det kan ju också handla om just andra människor i sin närhet, hur det skulle påverka dem att det fanns med, tänker jag.
Ja, men precis. Ja. För det är ju en avvägning man får göra också när man skriver om någonting man har varit med om. Att, men vilka konsekvenser kommer det få? Vem berörs? Är jag beredd att liksom ta risken att såra någon? Eller ska jag ta bort det här? Alltså, det är ju hela tiden en avvägning. En av mina favoritböcker som heter Mig äger ingen. Hon skrev om sin alkoholiserade pappa. Då vände ju familjen ryggen. Henne. Så att det var ju ett pris hon fick betala för den boken. Så att det måste man ju alltid fundera över. Jag gjorde så att jag pratade med alla berörda och försökte förklara min tanke och på något sätt nästan fick tillåtelse. Jag kände att jag behövde det innan.
Ja, det tror jag är viktigt. Eller om man, alltså, så. Det är en avvägning om hur viktigt det är för en, liksom, helheten eller skrivandet också. Men det är ju svårt också. Det är inte självklart.
Det är jättesvårt, ja. Det är jättesvårt. Och en del som har varit med om väldigt dramatiska saker, där finns ju som känner sig att nej, jag kan inte skriva det här. Då kan man ju också ta sin berättelse och sätta den i en annan familj. Eller en annan person. Byta ut namn, byta ut stad. Men ändå på något sätt förmedla det här som man vill förmedla. Utan att, så det finns ju olika sätt. Och berätta sin historia. Faktiskt.
Precis. Men om man sen har skrivit då. Man säger att man har skrivit ner allting. Och vad är nästa steg sen då? När man känner själv att man. Nu har jag gått igenom den här texten och tittat på det. Och vad ska jag göra nu liksom?
Jag brukar säga att det första man ska fundera över. Det är lite syftet med det man har skrivit. Alltså vill jag att det ska bli en bok som blir läst, som kanske får ett förlag eller som skrivs ut via egenutgivning, ja, men då tycker jag att nästa steg är att man kontaktar en lektör. För att det spelar ingen roll hur duktig man är på att skriva eller hur mycket erfarenhet man har, man blir blind för sin egen text. Jag som är lektör och jobbar med text varje dag använder ju en lektör 2 varv med min bok. För att få andra fräscha ögon på det. Och jag skulle säga att det är en minimum man behöver göra med sin text. Om man tänker gå vidare och skicka till förlag. För det höjer manuset jättemånga snäpp. Sen är det ju så att även om en lektör säger att den tycker att man ska göra en viss sak. Så är det ju fortfarande du som författare som bestämmer. Sen vill jag också säga att lektör, det är ju inte en skyddad titel på något sätt, utan vem som helst får kalla sig för lektör. Så att när man söker en lektör så är det bra att man googlar runt och tar reda på vad personen har för erfarenhet och bakgrund och vad andra kunder har tyckt och sådär. Så att man är noggrann när man väljer en lektör.
Ja, det är klart. Men vad innebär lektör egentligen? Det är att man liksom läser manus eller korrigerar?
Ja, precis. Alltså, det vanligaste är att jag läser manuset. Och under läsningen så gör jag kommentarer direkt i texten. Så fort jag hittar någonting i texten. Och sen skriver jag ett utlåtande på ungefär 10 sidor. Och då tar jag upp alla delar. Jag tar upp karaktärer, jag tar upp gestaltning, jag tar upp struktur, perspektiv, alla olika delar som ett manus består av tar jag upp i skrift. Och ofta så kan jag också plocka ut då, till exempel om det är en författare som har lite svårt med gestaltning. Vilket ju betyder att gestalta är ju att visa det som sker istället för att bara berätta. Då kan jag ta ett stycke ur manuset, sätta in det utlåtandet och visa att okej, om du skriver så här istället, om du ändrar på de här sakerna så blir det så här. Och då får läsaren en annan upplevelse. För det är ju också framförallt när jag får in manus där man har skrivit om sitt eget liv, att det lätt blir att man bara berättar.
Ja.
Och om man bara berättar, ja men man får ut sin berättelse och många kommer känna att, ja men, jag får ju veta vad du har varit med om. Men om du vill att jag ska få känna vad du har varit med om och uppleva någonting, då är det mycket bättre att låta berättandet gå in i gestaltning. Alltså att man bygger upp scener där man visar det man har varit med om. Och det är inte alltid så lätt. Men att man tänker, till exempel som när man ser på film, att man tänker filmiskt när man skriver. Det är ju ingen som talar om att nu är Kajsa ledsen, utan alltså det ser vi ju. Och likadant kan man göra i text. Man talar inte om hur någon känner, utan man visar det genom att personen säger någonting, eller agerar på ett visst sätt, reagerar på ett visst sätt, eller beskriver ansiktsuttryck eller kroppsspråk och så. Så att det finns så många sätt att göra texten levande. Och det är ju det jag kan hjälpa till med i ett lektörsutlåtande.
Spännande. Och därifrån sen är det antingen, om man då känner att man har fått ihop det bra tillsammans med sin lektör, så är nästa steg då att om man skickar det till förlag eller ge ut, eller hur? Det är det som är steg.
Ja, men precis. Nästa steg, om man vill ges ut hos ett förlag, då tycker jag att man kan skicka till ett förlag efter att man har bearbetat texten efter lektörsutlåtandet. För då får man ofta från lektören jag brukar skicka med en handlingsplan att det är väldigt mycket att få 10 sidor text om vad jag ska göra med min text. Ja. Då kan man få lite punkter så här, men gå igenom det här och det här och det här. Och när man har jobbat med det, då lite beroende på vilken nivå texten var på från början, så brukar man ofta kunna vara, att det kan vara läge att skicka till förlag. Om det är så att man ska ge ut texten själv, alltså att man vill ge ut den genom egenutgivning, då behöver man, jag tycker då att man ska anlita en redaktör efter att man haft en lektör. För en redaktör, det är en sån som om man kommer in på förlag och får ett förlag, då går texten till en redaktör på förlaget. Och en redaktör går in i texten, talar inte bara om för författaren vad som behöver fixas, utan den går in i varje mening och rättar till, slipar, alltså gör texten perfekt kan man säga. Så ska man ge ut den själv, så behöver man kanske gå igenom texten med en redaktör. Och slutligen självklart en korrekturläsning. Så att det är några fler steg om man ska ge ut den själv. De där stegen som annars förlaget tar hand om.
Ja, spännande. Det är ju inte bara att skriva en bok, helt enkelt.
Nej, ofta. Ja, men precis. Jag kan ofta få mejl och säga, men nu är jag färdig med mitt manus, vill du läsa? Och då är man ju ofta inte färdig. Men man är ju färdig med den här processen som man har kommit så långt som man kan på egen hand. Så då är man ju vid en milstolpe. Då har man ju liksom checkat av det delmålet. Och sen börjar den här andra resan. Och det kände jag med när jag skickade in mitt manus och fick förlag. Att den här känslan att jag är klar. Men nej, det var jag ju inte. För då fick jag en redaktör och då skulle vi ändra på saker. Förlaget har tankar och åsikter om innehåll. Så att då började ju på något sätt en ny resa. Och det tog ju ett år från att jag fick förlag till att boken kom ut. Så att det är också en process.
Det är det ju absolut. När det tar så lång tid. Så jag tänker att det är också en sån här grej som jag personligen kan känna kanske begränsar mig, just den här liksom tiden. Men det är klart att bryter man ner det som du sa innan, att man börjar lite i taget, så är det ju säkert mycket bättre.
Ja, och jag tror att det är jätteviktigt när man ska skriva en bok att man gör en plan för att fundera över hur mycket kan jag skriva. Kan jag skriva en timme om dagen, eller kan jag skriva en timme i veckan? Alltså att man får ut en plan och kan sätta realistiska delmål. För att om man bara har det här målet att boken ska vara klar framför sig, då tror jag att det är lätt att man tappar sugen, för att det tar ju tag. Men när man däremot vet att den här veckan ska jag skriva 3000 ord. Och om jag gör det och gör samma sak nästa vecka, så vet jag att jag kommer komma till det här målet. För jag har satt upp den här planen. Jag vet att jag kommer nå dit då. Och så kan man fira de där 3000 orden. Eller om det är att ja, men den här månaden ska jag skriva ett kapitel. Eller... Så att jag tror att man måste verkligen bryta ner manuset i delar och i delmål. För att inte bara ha det här stora målet framför sig. För det blir tufft.
Ja, precis. Det är jättebra tips, tänker jag. Jag blir sugen en gång på att göra en plan. Jag tror för att göra det idag. Det kanske är dags när du och jag har pratat att göra min egen plan i alla fall. Så att jag kan...
Eller hur?
Ja. Ett, liksom. Ja.
Precis, för det är så lätt också att man prioriterar bort skrivandet. För att man har så mycket annat man ska göra. Men
ja.
Om man vill skriva en bok, om man tycker att det är viktigt. Ja, men skriv upp det i kalendern, precis som du gör med alla andra viktiga saker. Precis. Och även om det bara är en kvart om dagen, så har du bestämt det.
Mm.
Mm.
Så sant.
Mm.
Sätta det där någonstans bakom, ta hand om mig själv målet.
Ja, precis.
Ja. Jättemycket bra tips, Erika, kring det här. Vad härligt, verkligen inspirerande.
Ja, vad roligt. Jag ser fram emot din bok.
Ja, du gör det, va?
Ja.
Jag har mycket kontakt längs vägen, har jag en känsla av. Helt klart. Du känns ju så trygg och ha med i en sån process. Så det skulle väl vara ganska självklart att ha med dig längs vägen, tänker jag.
Ja, vad spännande.
Mm. Mm. Vi skulle säkert kunna prata hur mycket som helst. Du har så mycket. Jag skulle kunna fråga massor. Men jag tänker ändå att vi ska ta och runda av. Det är bättre att du får komma tillbaka längre fram annars. Mm. Det känns som att vi ska göra det. Men jag brukar ha några avslutande frågor. Och bland annat så skulle jag vilja ha dina bästa feelgood-tips, Erika. Just det här som du känner för att må så bra som möjligt i vardagen. Vad är dina bästa tips för det?
Åh, vilken bra fråga. Nej, men jag, för att må så bra som möjligt, jag lyssnar gärna på inspirerande, upplyftande poddar. Alltså, de jag lyssnar på som ger mig energi handlar ju om kvinnligt entreprenörskap. Det är nästan ett måste för mig varje dag att lyssna lite. Musik är ju helt klart ett feel good tips för mig. När jag sätter på mina lurar och sätter på bra musik, då känns det som att ingenting kan stoppa mig.
Eller hur?
Ja, men lite så. Och toppar man det då med en snabb promenad med den här musiken, så kommer jag ju hem. Alltså om jag sitter här och jobbar och känner att det är lite tungt. Mm. Det går inte så bra. Tar jag en snabb promenad med bra musik i öronen, alltså då kommer jag ju hem och... Ja.
Ja, men det är lite så här superwoman. Wow. Så.
Ja, och jag har en lista med liksom sådana låtar.
Ja, det ska man ha. Ja. Det är helt rätt.
Ja. Så det är väl... Men sen... Alltså, jag tänkte på det i somras. Jag vet inte om det är något bra feelgood-tips egentligen. Men det här att stänga av allt. Och bara vara. Att inte ha telefonen. Att inte lyssna på någonting. Att inte göra någonting. Det kan ibland vara svårt idag. För att man är så van. Att det hela tiden är någonting. Man har telefonen där och sådär. Men jag kände det i somras när jag var ledig. Att jag fick så mycket inspiration och energi. Av att bara vara. Så att ta en stund och liksom bara stänga av och bara kanske inte ens tänka, det gör jättemycket för mig.
Ja, det är så himla viktigt, och jag tror, och sen är det, i och med att det är svårt idag i samhället, för vi har det så sällan, så blir det nästan att man behöver träna det i små doser, för att det kan vara så utmanande.
Mm.
Vi gör det varje kväll, så sätter vi oss när det är solnedgång på fördäck och bara sitter där. Ofta tysta. Ibland så pratar vi om vi liksom har varit på olika platser under dagen, men oftast så är vi ju sällan, så är vi ju inte det. Så då är det ganska skönt att ha den här tysta stunden och bara vara.
Det låter helt fantastiskt.
Ja, det är en sån här lyx som vi känner att vi har här. För det blir lite lättare
jag förstår
när man ändå har den här levande solnedgången liksom.
Ja, men verkligen. Och det kan jag känna, nu är jag ju hemma i Norrköping, men på sommaren är jag alltid på Åland. Och då brukar jag och min man hamna på glasverandan på kvällen. Och då ser man ju ut över vattnet. Och då blir det ju lätt att det blir tyst. Och att man bara sitter och tittar. Och det, jag förstår, det måste vara fantastiskt.
Ja, men innan vi avslutar oss så har vi sista frågan som vi brukar ställa. Och det är, vi har en feelgood-barometer som jag kallar det för. Där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig på din feelgood-barometer just idag, där du är i livet?
Just nu när du frågar och efter det här samtalet, det ligger väldigt högt. Och det är en väldigt bra vecka. Och jag känner att jag har så mycket roligt framför mig. Men jag måste säga 10.
Mm. Vad härligt.
För så känns det.
Ja. Och jag tänker det är så viktigt att känna de stunderna. Det är därför jag lite grann har med det. Jag tänker att ibland behöver man ha den och verkligen känna efter. Var är jag någonstans? Och om jag nu är på 6, vad skulle behövas mer för att jag skulle vara på 10? Jag tänker att det är ganska...
Ja, men precis. Och det pendlar ju väldigt mycket. Mm. Hade du frågat mig igår eftermiddag hade det inte varit en 10. Så det går ju verkligen upp och ner.
Så därför är det ganska bra att ställa sig de frågorna själv ibland. För det är ju så, och det är väl lite det, jag tjatar ju om det här, men det är ju lite det jag menar med feel good. För det är ju så att livet går upp och ner, och vi har sorger, vi har besvikelser. Vi har glädje, kärlek, allt det där. Men att ha de här stunderna och lägga märke till dem ibland där vi sitter med det där fåniga leendet som efter en feelgood-film och bara känna att ja, men det är ganska bra ändå.
Mm. Ja, men det är jättebra. Jag har fått den uppgiften av min coach att faktiskt stanna upp varje dag och gärna på morgonen och fråga mig själv, vad behöver jag? Hur känns det just nu? Vad behöver jag just nu?
Mm.
Det är bra.
Mm.
Mm.
Helt rätt. Tack så jättemycket Erika för att du var med och allt du har delat med dig av här.
Tack så jättemycket Sanna för att jag fick vara med. Det var en jättehärlig stund hos dig.
Jättehärligt. Mm. Ja. Mm. Och så säger jag självklart också stort tack till dig som har lyssnat. Ses snart igen.